so tråkigt. Jag har ingenting att göra.
Vem av oss har inte någon gång känt så här? Jag har haft tråkigt väldigt mycket det här senaste året. Och jo, jag vet att jag är lyckligt lottad som under en pandemi kan ha tråkigt. Det finns så mycket värre och större problem. Men den här tråkigheten har också fått mig att fundera på vad tråkighet egentligen är. För vi vet alla hur det är att ha tråkigt. Det är tråkigt. Och trist och träigt och torrt. Det är fantasilöst och glädjelöst. Det är bedrövligt och beklagligt, sorgligt och segt. Det är monotont och ointressant. Vi vet hur det känns, men hur ska man definiera tråkighet? Och varför har vi människor utsatts för ett sånt gissel som tråkighet? Och varför anser en del att det är nyttigt att ha tråkigt och andra att det är farligt? Googlar du tråkighet eller att ha tråkigt så får du genast en massa förslag på vad du kan göra eller se på för att inte ha tråkigt. För vi lever i en tid där tråkighet är något som man kan och gärna ska åtgärda direkt. Har du tråkigt, greppa din mobil och problemet är löst. Kolla in sociala medier, kolla e-posten, YouTube, nyhetssidor eller dyk in i någon streamingtjänst eller spela. Vi behöver inte vara uttråkade en endaste sekund. Och ändå är vi det. I USA gjorde man för några år sedan ett experiment där man bad personer sitta i ett rum i 15 minuter och vara så att säga ensamma med sina egna tankar. I rummet fanns också en apparat med vilken man kunde ge elchocker åt sig själv. Men forskningsledarna förklarade att det behövde de som satt där, alltså inte göra. Ändå valde över 60% av de manliga deltagarna och 25% av de kvinnliga att ge sig själv elchocker medan de satt där ensamma. Många av deltagarna var alltså beredda på att hellre ge sig själv en smärtsam elchock än att sitta och ha tråkigt. Man gjorde hellre någonting än ingenting alls. Det finns forskning som visar att personer som har tråkigt småäter mer, är oftare spelmissbrukare, de kör mer överhastighet, tar fler risker, använder oftare droger, är mer impulsiva och klarar sig sämre i skolan. Och en helt ny undersökning visar också att de som är mer benägna att ha tråkigt är också de som bryter mot regler för social distansering eller karantänsregler. Så att ha tråkigt är kanske också direkt farligt. Men så finns det också de som påstår att det är bra att ha tråkigt. Att det gynnar kreativiteten och kan tända gnistan att skapa något nytt. Eller så ser man det som ett misslyckande att ha tråkigt. Att det är ett dåligt karaktärsdrag som ska tyglas och stoppas direkt. Allt det här gör mig förvirrad. Är det bra eller dåligt att ha tråkigt? Och vad är egentligen tråkighet?
Vad tycker du att det är tråkigt? Eller har du ofta tråkigt?
Jag har det här aldrig tråkigt. Jag har det alltid någon på gång.
Or do you often feel that you are bored?
Actually, I don't.
I don't feel bored. Why should one be feeling bored?
Niin, onko sulla usein tylsää?
No joo. Ehkä mä oon vähän tylsää niin kuin joka päivä, mutta
Nej.
Är det ofta som du har tråkigt?
Om man har kollat klart någon sorts serie eller läst klart någonting, så då har man tråkigt, för man vet inte vad man ska göra.
Nå, kanske skola och sen dåligt internet.
För att förstå tråkighet så tänker jag börja långt bak i tiden. För jag undrar, när började människan ha tråkigt? I flera engelska böcker och artiklar om tråkighet läser jag att det engelska ordet boredom första gången dök upp i skrift 1852, då Charles Dickens gav ut romanen Bleak House. Ordet bore för tråkmåns hade funnits tidigare, men just boredom för att beskriva tråkighet var Dickens först med. Och då undrar du kanske, hur är det då i svenskan? När började vi på svenska använda ordet tråkigt? Så jag frågar Maria Fremer som är språkvårdare och forskare.
No, jag har försökt slå upp det här nu i Svenska Akademins ordbok som är en sån här språkhistorisk ordbok. Och där är de tidigaste beläggena på tråkig från slutet av 1700-talet. Så det är inte ett jättegammalt ord. Det används till exempel i ett moralfilosofiskt resonemang hos Johan Henrik Källgren år 1792. Här är ett citat från det.
Jag är gift, men min hustru är för tråkig. Jag har ledsnat vid henne. Naturens krafter övergiver mig då jag vill vara förtrolig ute i hennes sällskap.
Så det här att hustrun är tråkig här verkar ju betyda att hon varken är intressant eller rolig. Alltså precis den betydelse som ordet har idag. Men sen finns ju också verbe, tråka, som kan användas med en partikel så att vi då får tråka ut eller tråka ihjäl till exempel. Och i den funktionen verkar det ha använts ungefär sedan mitten av 1800-talet. Här är ett exempel från 1853. Varje ungkars förströelse tråkar ut mig. Men sen har det här ordet tråka använts med andra betydelser mycket tidigare. Ända från 1500-talet ungefär. Och då kunde tråka betyda till exempel att man arbetar med möda eller att man går långsamt och med stor möda. Det vill säga en lite annorlunda betydelse än idag.
Så ordet tråkig kommer från tråka, som i tiderna betytt att något arbete var tungt eller att man gick långsamt. Och det verkar ju logiskt, med tanke på att många arbeten och sysslor förr också var tunga och mödosamma. Finskans tylsä för tråkig tror man att eventuellt kommer från ordet tylppä, som betyder trubbig. Och det verkar ju också logiskt. Att arbeta med trubbiga verktyg är tråkigt. Men hade man tråkigt innan man hade ett ord för det?
Alltså i någon mån kan man väl gissa att det kanske är lite av ett privilegium att ha tråkigt. Men det är klart att det måste ha funnits något sätt att uttrycka att någonting är långtråkigt eller trist redan före 1700-talet och 1600-talet. Och jag kollar liksom att den närmaste synonymen som vi idag tänker oss när vi tänker på ordet tråkig så är väl kanske trist och substantivet tristess då. Men de här orden är inte heller så gamla. De har lånats in från franskan på 1600-talet och de kommer väl ursprungligen från latine, men via franskan till svenskan då. Så om vi vill fundera på vad man kan ha sagt innan man sa trist eller tråkigt så får man titta närmare på en annan synonym som då kanske är lite mindre självklar idag, nämligen substantivet leda och adjektivet led. Och de här kommer ända från fornsvenskan och används ännu idag i varierande utsträckning då i olika dialekter. Det här uttrycket att vara led på någonting är ju ganska vanligt. Och när man googlar på det får man gott om belägg på att folk är leda på sina jobb och på skolan och på hushållssysslor och allt möjligt annat. Så det är ganska vanligt. Och sen tror jag att alla som har någon koppling till Österbotten säkert vet att man kan ha lejdon. Och enligt ordbok över Finlands svenska folkmål har det här uttrycket också förekommit i Åboland och i Västra Nyland. Så när man säger att man har lejdon, så då har man alltså tråkigt och man använder ett riktigt urgammalt ord för att uttrycka det.
Maria nämnde här att det kanske är ett privilegium att ha tråkigt. Och visst kan man ju se det som en lite udda, lyxig förmån om du inte behöver jobba och slita hela tiden, utan faktiskt kan sitta och ha tråkigt. Eller så kanske det bara betyder att din mobil laddar ur och det är strömavbrott. Nå, det här får mig att tänka på hur man sett på tråkighet genom historien. Och det tänkte jag göra till tonarna av musik som jag själv tycker är klischéaktig i kulturprogram och därför tråkig. Ja, redan de gamla grekerna hade det tråkigt. Och de använde ordet asedia för att beskriva och förklara ett tillstånd av djup leda och likgiltighet och en slags tankens trötthet. Tidiga kristna använde också asedia för att beskriva den trötthet och livsmättnad som kristna munkar kunde uppleva på 300-talet då de levde enskilt i öknen. De här munkarna skulle tillbringa sin tid med att fokusera på Gud. Men tankarna vandrade iväg, som de brukar göra. Och en munk på 300-talet har beskrivit asedia som en slags middagsdemon som attackerar en och får dagen att verka som om den hade 50 timmar. Tråkighet, leda eller asedia var alltså en synd som man länge förknippade främst med religiösa plikter. Om man distraherades då man egentligen borde be, då hade man drabbats av asedia. Men sen kom renässansen och upplysningen och då började man se på tråkighet på ett lite annat sätt. Och då fick man också nya ord för det.
Nudne, langweilig, jamcha, tedioso, pliktisitor, aiktsna,
noioso,
mombosankan,
leidelur,
kedli, pareto,
kedli, ennui.
Fransmännen började på 11- och 1200-talet använda ordet ennui för att beskriva en slags håglöshet eller melankoli som uppkommer då man har tråkigt eller är deprimerad. När det sedan på 1700-talet kom in i engelskan så användes det uttryckligen för att beskriva dem som hade för mycket ledig tid. Alltså de som var rika och privilegierade. Men de som var rika och hörde till överklassen var också lite oroliga eller till och med rädda för den här tråkigheten. Att vara slö, slapp, loj eller lat ansågs verkligen inte vara något bra. Det gjorde en bara nedstämd och ledsen och kunde till och med orsaka smärta. Så tristessen skulle undvikas. Det är också lite spännande att se att intresse för att forska i tråkighet ökade i början av 1900-talet. Och det beror till en del på industrialiseringen som hade satt igång redan på 1800-talet. För i och med industrialiseringen flyttade många arbeten in i fabriker och till löpande band. Och synen på arbete förändrades. Om man på 1800-talet tyckte att arbetet många gånger var hårt och tungt, så upplevde många människor ändå att det fanns en mening med slitet. Men att stå vid ett löpande band kändes bara meningslöst. Tråkigt. Tidigare hade man också arbetat och jobbat så länge det fanns saker och ting som skulle göras och fixas och lagas. Men industrialiseringen ledde till att man började dela in tiden i arbetstid och fritid. Och då uppstod förstås ett behov att fylla den här fritiden med något. Och det här med tid är en viktig poäng när det gäller tristess. För när vi har tråkigt känns det som om tiden rör sig långsammare än vanligt. Vi säger ju också att vi har långtråkigt. Det som ändå blir tydligt är att den kultur man lever i påverkar hur människan upplevt och beskrivit tråkighet. Det som också är intressant är att om man först såg på tråkighet ur ett religiöst perspektiv, sedan som en sjukdom, så har man sedan 1900-talet börjat se på tråkighet som en känsla eller en tankeprocess. Och känslor är svåra att förstå. Speciellt känslan av tråkighet. Vad tycker jag då själv att det är tråkigt? Jo, att vänta. Jag hör till dem som hellre springer med andan i halsen till busshållplatsen än att jag startar en minut tidigare. För jag vill inte vänta. Och värst av allt är telefonköer. Jakt på att förstå tråkighet kommer jag över en bok där man förklarar att det att vi har tråkigt är en signal. Och jag tänker, great, här är någon som säkert har svar på alla mina frågor. Så jag ringer upp John D. Eastwood i Toronto.
Asking the right questions is important. And, you know, I take as the starting point that all of our feelings, whether they're uncomfortable feelings or pleasant feelings, that they play a functional role in our lives, you know? So when we're hungry, it tells us we need to eat. When we're sad, it tells us we're missing someone important in our life. And so boredom is a normal feeling. And we should understand it in that context, I believe.
Alla känslor vi har, vare sig de är obekväma eller obehagliga, har en funktion i våra liv, menar John Eastwood, som själv är psykolog till utbildningen och leder The Boredom Lab vid York-universitetet i Toronto. Han har tillsammans med James Dankert skrivit boken Out of My Skull, The Psychology of boredom. Och i boken beskriver de tråkighet som en ouppfylld önskan om en tillfredsställande aktivitet. Vilket får mig att inse att det jag tycker är tråkigt, att vänta, egentligen handlar om frustration mer än tråkighet. Då vi har tråkigt vill vi alltså göra något. Vi vill sätta igång hjärnan och få den sysselsatt med något. Men vi misslyckas. Så vad gör man då? Hur kommer vi igång? För mig hjälper det nämligen sällan att någon föreslår saker jag ska göra. Det är enbart irriterande. Och John förstår exakt vad jag menar.
You know, I've sometimes said before in a provocative way, you might say that giving a bored person a list of things to do, why don't you do a puzzle, why don't you read this book, why don't you listen to this music, it's a little bit like telling a drowning person to just swim to shore, right? You know, they would if they could. You know, the bored person knows there are things to do. That's not the problem. The problem with boredom is more in what Tolstoy referred to as a desire for desires. So the bored person wants to be doing something, but they don't want to do anything in particular.
Ja, en person som har tråkigt vet nog att det finns en massa saker som man kan göra. Men en uttråkad person vill bara inte göra något särskilt. John beskriver det med en referens till den ryska författaren Tolstoj, som kallade tristess för en önskan efter önskningar. Att säga gör något åt saken, ifall du har tråkigt, det är enligt John en alltför simpel tolkning av tråkighet. Och det hjälper överhuvudtaget inte oss att förstå vad tristessen och ledan vill säga oss. Han menar att tråkighet istället är en signal på att vi just i den stunden inte lyckas vara aktiva medskapare i våra liv. Eller som John så vackert säger, vi är inte längre författare till våra liv.
Boredom tells us that at that moment of boredom we are no longer authoring our lives. We are no longer making choices, making plans. And when I say a plan, it doesn't have to be a grand plan, but it can just be a simple plan. I'm going to go and, play the piano for a bit or something. When we're bored, we're no longer setting an intention and then acting on that intention in the world. So we are at risk of stagnating. We're not using our abilities. We're not realizing ourselves, realizing our hopes and dreams. In our actions, in our relationship with the world.
Då vi har tråkigt har vi stannat upp. Vi har stagnerat. Vi använder inte våra förmågor eller förverkliga våra drömmar eller förväntningar, menar John. Och det här kan jag förstå och känna igen. Men det är ju lättare sagt än gjort att bara plötsligt bestämma sig för att nu räcker det här försoffade dödläget. Nu ska jag minsann ut och förverkliga mig själv och mina drömmar. Och John är väldigt förstående då jag påpekar det här. Men han förklarar också att utmaningen ligger just i hur vi reagerar då vi märker att vi har tråkigt.
But responding to that message can be challenging, right? So if we hear that message, then the question is, what do we do, right? And how can we be agentic? And that is a question that is challenging. And each of us may struggle more or less to be agentic based on our personality and our characteristics, but also based on our environment. You know, surely some situations provide more opportunities for us to engage with the world in a way that is a good fit for our abilities and interests, and other times it doesn't give us that opportunity.
John talar här om agentic. Med det menas vår förmåga eller kraft att kontrollera vårt öde, våra handlingar eller mål. Hur vi reagerar beror delvis på vår personlighet, men också på den omgivning vi befinner oss i. Och även ålder kan spela in. Tonåringar fram till ungefär 18 års åldern har oftast mer tråkigt än medelålders personer. Medan tråkigheten sedan igen tycks öka då vi kommer i pensionsåldern.
Harmaa sää.
No sama juttu, joo, ja tekemättömyys.
Onko teillä usein sellainen tunne, että on tylsää?
Ei, mutta nyt johtuen tietysti tästä superihmeellisestä tilanteesta, niin nyt on sitten vähän, nyt on tylsää.
Joo, taas sanon sama juttu, joo.
Ja haja, ingen tingat jorää.
No juuri nyt on korona-ajan ikävä tilanne ja sulut.
No, ihan sama juttu. Muuten ei elämä ole tylsää.
No, onko teillä usein tylsää?
No mun on pakko sanoa, että mulla ei ole tylsää. Tavallaan mulla ei ole tämä koronakaan vaikuttanut niin, että mä olisin tylsistynyt tai mitenkään ahdistunut. Totta kai mua harmittaa tämä tilanne ihan noin terveydellisistä syistä. Ja sitten olisi kiva, jos ihmiset sais elää normaalisti. Mutta mä en ole niitä pahimpia koronasta kärsijöitä ollenkaan.
No mulla on pienen vauvan kanssa välillä tosi vilkasta ja välillä on vähän tylsää, kun se ei vielä puku.
Jaha, sut rungit.
Varför vi upplever tråkighet olika under olika åldrar är det ingen som riktigt vet. Det har helt enkelt inte gjorts forskning som följt med personer under tillräckligt lång tid. Men det kan till exempel bero på olika biologiska orsaker. Speciellt vad som händer i kroppen eller i hjärnan. Eller så kan det bero på olika sociala faktorer, som till exempel utbildning. Eller hur mycket man känner att man själv har kontroll och makt att styra över sitt liv och sin tid. Vi vet heller inte tillräckligt mycket om kulturella skillnader i hur vi upplever tråkighet. Påverkar en mer individuell västerländsk kultur att vi upplever mer tristess än en kultur där man betonar gruppen och samhörighet? Här finns alltså mycket jobb kvar för forskarna. Det forskarna vet är att människor, oberoende om vi är 4 eller 14 år, 40 eller 80 år, någon gång upplever stunder av tråkighet. Men hur vi sedan reagerar är väldigt olika. Så har vi då påstående om att det är bra att ha tråkigt emellanåt, för att det gör en kreativ. Att ledan och tristessen kan locka fram fantasifullhet och påhittighet.
There, if you are bored, in that moment of being bored, you're not going to be more creative. There's no research to support that. If you take a break from the busyness of life, turn off the television or the YouTube or the internet, maybe you'll be more creative if you have the capacity for creativity.
Nej. Du blir inte automatiskt fantasirik bara för att du har tråkigt. Det krävs också en viss form av kreativ kapacitet. Men det kan också vara bra att ha lite kapacitet att uthärda vissa saker som man kanske tycker är tråkiga. För det kan leda en framåt mot något nyskapande. Och tråkighet kan också motivera dig att börja göra något kreativt. Ett exempel man ofta brukar nämna är gitarristen Jimi Hendrix, som när han fick frågan hur han blev en så revolutionerande och nyskapande gitarrist svarade: "Jag var så uttråkad och hörde ingen spela något nytt." Tråkigheten blev alltså gnistan för Hendrix. Eftersom tristess är en ouppfylld önskan av en mentalt meningsfull aktivitet, så handlar det hela egentligen om hur och vad vi gör då vi inser att vi har tråkigt. Vi kan skapa saker, men vi kan också förstöra. Ibland brukar de som vandaliserat ange leda som en orsak. Att förstöra blir ett sätt att bekräfta att man åtminstone gör någonting. Det är förstås inte särskilt konstruktivt, men allt handlar om hur vi reagerar på det att vi upplever att vi har tråkigt. Hur är det då med pandemin? Har den förändrat vår syn eller vårt förhållande till tråkighet? För vi har kanske haft mer tråkigt då vi inte kunnat umgås med våra vänner eller då en massa roliga saker som konserter, festivaler, teatrar ställts in. Pandemin har ju ibland till och med begränsat vår personliga frihet.
Before the pandemic, many people, you know, you wake up in the morning, your alarm would go off, and your whole day would already be preordained or preset. I have to, you know, leave the house to get the train at this time. I have to be in my office at this point. Then I open my emails and I get my marching orders for the day. Then I have to leave to get my children to their sporting events in the afternoon. It's just one thing, you just act all day. And then when the pandemic hit, and then the routines all fell away, and then people realized that they weren't so good at figuring out what that is they wanted to do. You know, should I make toast or should I do laundry? What do I do first? And so when you're bored, you're thrown out of activity in the world, and you're confronted with yourself. Yourself now becomes a problem, like what am I going to do? But this also is an opportunity.
Innan pandemin hade vi våra dagliga rutiner som ofta också gjorde att vi lätt gick på autopilot, menar John. Från det vi steg upp på morgonen tills vi lade oss på kvällen så var dagen ganska så inrutad och planerad. Och när du är upptagen behöver du inte fundera på värderingar i livet. Men då pandemin sedan plötsligt slog till och förändrade alla våra rutiner, så kanske vi också fick möjligheten att fundera på oss själva. Fundera på vad vi bryr oss om, vad vi tycker är viktigt. Vi har med andra ord fått möjligheten att återknyta kontakten till oss själva. Har vi människor då mer tråkigt idag än tidigare generationer? Det är en svårare fråga att besvara, för det finns inte riktigt några tydliga data som skulle bekräfta att vi har mer tråkigt. Men istället för att säga att vi har mer tråkigt idag, så refererar John till filosofen Bertrand Russell, som redan 1930 i boken The Conquest of Happiness skrev att vi människor blir allt mer rädda för att ha tråkigt.
He said at the time that boredom is not becoming more frequent, but our fear of boredom is growing. So this is another way you could think about it, right? That in the Western cultures, perhaps people are less tolerant of boredom now. So it's more salient. They notice it and it is more troubling to them. And indeed, you could speculate, we don't have data, but it makes sense to say that in our technological world where we have smartphones with us all the time, that we can very quickly lose ourselves in activities and therefore, you know, not feel bored. And so it's possible that we become more afraid of it and we flee from it more than we did in the past.
Tråkighet är jobbigt, nästan smärtsamt. Och John menar att vi i västvärlden kanske har allt svårare att tolerera och handskas med tråkighet. Och därför flyr vi. Teknologin ger oss idag också oändliga möjligheter att smita iväg och få en snabb lättnad. Vi behöver bara surfa ut på internets oändliga ocean. Och där har vi breaking news till höger och vänster. Vi har tweets att ta ställning till, sociala medier att följa och vi bombarderas av knasiga kattvideor och oändlig underhållning. Det är roligt i stunden, men sen när vi stänger av slår tristessen till igen. För det är lätt att ta in en massa info eller underhållning. Men det tar tid att smälta det hela och att skapa en mening eller en betydelse av allt det vi möter och ser och läser. Teknologin ger oss alltså något att göra. Den hjälper oss att döda tid. Men den uppfyller sällan våra verkliga behov. Eller hjälper oss med det vi egentligen borde fundera på då vi har tråkigt. Nämligen, vad brinner jag för att göra? Vad är det som ger mig mening? Så istället för att skapa mening blir vi passiva konsumenter av underhållning. Därför är det bra om vi ens lite kan acceptera och stå ut med att det ibland är tråkigt. Och vi måste också inse att vår förmåga att styra och ställa och kontrollera är begränsad. Vi människor är bundna av tid och rum. Men det betyder också att vi bryr oss.
I think the fact that we are limited as humans, right, that we are finite, that we are bound in time and space and all of that, that means that we care. I mean, if we were infinite, then, you know, the time would have a whole other kind of meaning. But because we care, that means we can also be bored. So it's a bit of a double-edged sword, right? Our finiteness.
Och det här är det som gör oss mänskliga, påminner John. Om vi skulle önska att aldrig mer ha tråkigt, så skulle vi också förlora en del av vår mänsklighet. Vår förmåga att bry oss.
But if we were to say, well, I never want to be bored again, then we would be losing a really important part of our humanity, which is that ability to care, right? And so boredom is kind of like that little goad that reminds us hey, don't stagnate here. You have this need to go out into the world and express yourself in ways that manifest your uniqueness, your ideas, your thoughts, your passion. And so although it's a difficult task, it's an important task that is, you know, very much tied to what it means to be human.
John vill se tråkigheten som det som puffar eller sporrar dig vidare i livet. Som påminner dig om att du har ett behov att uttrycka dig, att visa dina tankar, idéer, passioner. Helt enkelt att göra det som gör just dig unik. Ja, John har väldigt högtflygande tankar om vad all tråkighet kan få oss att göra. Men om vi ändå till sist skulle landa i något mer konkret.
So I guess what I would say is that when you feel bored, don't immediately reach for some entertainment. There's a time for entertainment, there's a time to be stimulated, but instead, when you feel bored, try to look for activities that sort of flow from and give expression to your passion, your creativity, and your curiosity, where you are more actively engaged with the world rather than passively taking in entertainment.
Tråkighet är varken bra eller dåligt. Det är en signal att jag borde göra något så att jag igen känner att jag är författare till mitt liv. Jag hade hoppats på en enkel och snabb lösning, men det finns tyvärr inga genvägar eller lätta svar då tristessen slår till. Tråkigheten i sig kan inte säga mig vad jag ska göra. Det är jag själv som måste försöka luska ut vad det är som betyder något för mig. Vad det är som jag tycker är intressant. Det som gör mig kreativ. Det som ger mig mening. Tråkigheten helt enkelt konfronterar oss med en enkel men mycket djupgående fråga. Vad vill du göra? Och nu ger jag även dig den möjligheten. Vilka tankar dyker upp om du nu stänger av och har lite tråkigt en stund? Du har lyssnat på programmet Det har aldrig varit lika intressant att ha tråkigt. Medverkade gjorde psykologen John D. Eastwood och språkvetaren Maria Fremer. Ljuddesign och klipp var av Mike Grönros, producent var Johanna Dikert och själv heter jag Johanna Grönqvist.